Röster.
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 Dagens programledare är Per-Åke och Roger.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till Fontänbubbel. Idag är det den 5 mars 2026. Och vi ska tala om hur det går till idag när man skapar en utredning. Den borgerliga regeringen tar sig stora friheter, synes det mig som. Och jag tycker att det påminner lite grann om USA när de gör gerrymandering för att i förlängningen få igenom sin föredragna politik. Och jag ska inte gå in djupare på vad gerrymandering är. Men kort beskrivet så delar de in valdistrikten på ett för det egna partiet fördelaktigt sätt i syfte att vinna valet trots att minoriteten väljare röstar för det partiet. Den borgerliga regeringen har som uttalat mål att driva igenom hela Tidöavtalet före de allmänna valen 2026. Och vi som leder den här podden idag är jag, Roger, och det här är min kollega.
Per-Åke. I think I'm gonna start a band. The Great Depression is at hand. And I'll never leave
you. Ja, det här var gruppen Brainpool med låten Bandstarter. Välkomna tillbaka. Vi talar om utredningar och utredningsdirektiv och ni lyssnar på Fontänbubbel. Regeringen har beslutat om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år för allvarliga brott som mord, grova sprängningar och grova våldtäkter. Det säger i september 2025 bland annat att förslaget är ett sätt att hjälpa barn att lämna den kriminella banan. Utöver sentimenten, brottsoffers upprättelse och skydda samhället. Så först ska de alltså statuera exempel med kriminella. Därefter i samma andetag talar de om att hjälpa kriminella. Ursäkta mig, men som schizofren kan väl ha förtjänat rätten att säga att det är ett schizofrent tänkande. Eller bara gammalt hederligt fegt uttalande av borgerligheten. Jag tycker att när man buntar ihop vitt skilda brott som mord och grovt vapenbrott med grova våldtäkter och människorov, då har man klivit in i SDs världsbild och gjort sig till ett brunt partiblock. De hade först ett betänkande om en straffbarhetsålder på 14 år men sänkte det sedan till 13 år för brott som har minimistraffet 4 år eller mer. Även förberedelse och stämpling till sådana brott ska man kunna sätta 13-åringar i fängelse för.
Så här står det i förslaget. Där ska barn dömas till fängelse och få utbildning, stöd och behandling som anpassas till deras mognad och behov. Och med målet att bryta den kriminella livsstilen.
Ja, och då tänker jag liksom så här att varför ska man då, de ska få utbildning, stöd och behandling som anpassas efter deras mognad och behov. Det är ju bra ju. Men vad ska man då ha det straffet till? Alltså, om man redan har lösningen, så vad ska man med straffet till, menar jag? För lösningen är ju inte straff. Det är ju aldrig straff. Det är ju ingen forskning som säger att lösningen heter straff. Vad jag har förstått av det jag har läst och hört talas om.
Och kriminalvården har varit väldigt bekymrad för att de hinner inte få fram utbildningsresurser varken till gymnasiet eller till högstadiet framförallt då, för de första åren. Det, gymnasiet räknar med mars 2027 innan de får fram vettiga undervisningslokaler och så.
På fängelserna?
På fängelserna.
Okej. Och jag undrar varför man ska ha... Alltså, jag förstår inte... Vad gör det här med samhället när man sätter 13-åringar i fängelse? För det måste ju påverka samhället för, i slutändan ju. När de kommer ut och kanske redan är härdade brottslingar som 17-åringar. Jag menar, vad gör det med samhället? Vad tror du att det kommer att leda till?
Jag är väldigt tveksam till att de ska införa det här, så att säga. För att barn lär av varandra. Och det, även om de ska kanske vara bara några få på en avdelning liksom, så kommer de ändå knyta kontakter innan de avslutar straffet liksom.
Precis. Och ska man isolera dem då? Så jag menar, kommer de att få isoleringsstraff? För att det får man ju, först vad jag förstått, i fängelse när man blir stökig. Får man inte det?
Ja.
Alltså, jag vet inte om man får det i Sverige, om jag ska vara ärlig. Men jag vet att det händer i andra länder. Att man blir isolerad i längre eller kortare tider.
Jo, men jag tror att det står att få vara max 24 timmar. Runt där.
Ja.
Och det... 24 timmar på 2-3 år fängelsestraff är inte så mycket liksom om...
Nej, men det är nog max 24 timmar åt gången, tror jag. Utan det kan nog bli många sådana straff då, eller åtgärder liksom. Mm.
Möjligheten att få ett barn att bryta en kriminell livstid ska ju vara att komma med rätt åtgärder så tidigt som möjligt liksom.
Alltså det här med, alltså möjligheten att få ett barn att bryta en kriminell livsstil är större ju tidigare rätt åtgärder sätts in, är vad de säger alltså. Det här har jag tagit direkt ifrån utredningen eller förslaget. Och då tänker jag att vad är rätt åtgärder? Ju rätt åtgärder, det är vad regeringen säger att det är. Men som jag sa innan, forskningen pekar ju inte i den riktningen. Alltså, jag ska erkänna här också att jag har inte tagit fram någon forskning för att det har varit för mycket att göra för mig den här veckan. Men jag vet att jag har läst att alla forskare som jag har läst, som har uttalat sig i media, säger att det här är fel väg att gå. Hur kan det då vara rätt åtgärder?
Ja, från januari 2026, ett nytt pressmeddelande från Justitiedepartementet, så finns det en lagrådsremiss som föreslår att straffbarhetsåldern ska sänkas för allvarliga brott. Och varför? Då motiverar det inte mer annat än att brotten har sjunkit ner i ålder. Och att... en högre gräns skulle de CIS räcker inte till liksom. Och därför så vill de motivera en lägre brottsoffergräns istället. Eller brottsgräns istället.
Alltså det står ju i så här, alltså i lagrådsremissen, alltså detta är från januari 2026 då, i ett pressmeddelande som Justitiedepartementet skriver. I lagrådsremissen föreslås bland annat att straffbarhetsåldern under en femårsperiod ska sänkas till 13 år för allvarliga brott. Och då betyder det alltså att de har skippat allt sånt som kan uppfattas som rasistiskt i det här utskicket från i år. Men är inte tanken bakom lagförslaget detsamma som i september 2025? Frågar jag mig då. Då menar jag tanken att straffa för vitt skilda brott som mord och grovt vapenbrott kontra grova våldtäkter och människorov. När man buntar ihop dessa brott så får man en bild av att man vill stämpla en viss grupp. Och det förstärker icke-etniska svenskars känsla av utanförskap. Och det vet väl alla att de som begår grova våldsbrott och vapenbrott också är de som begår grova våldtäkter och människorov. Alla vet ju vilket det är som våldtar och rövar bort människor. Gör vi inte?
Om man ska citera Henrik Winge så har han sagt att det är barn som springer runt med automatvapen och är beväpnade i samhället liksom, och han säger inte vart han har hittat de barnen, utan han påstår bara rätt ut i luften att barn är beväpnade liksom.
Ja, precis. Var springer 13-14-åringar runt med automatvapen i Sverige? Var gör de det? Och varför är en sverigedemokrat ordförande i justitieutskottet, Henrik Winge, som vi pratade om precis? Så han som sa det alltså i pressmeddelandet. Men vi ska ta och spela en låt. Ja, välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Fontänbubbel och det ni just hörde var Anna Tijoux med låten 1977. Och vi har en gäst med oss här idag.
Ja, det är jag, Olof. Jag har varit med här innan. Jag har varit programledare flera gånger, så ni känns säkert igen.
Några gånger då?
Ja. Nej, men jag tänkte just, alltså, jag skulle dock vilja problematisera det här. Alltså, när det gäller just den frågan, alltså, vad som inte riktigt tas upp här igen, då, att det har varit en väldigt utökat problem med där man har lejat minderåriga, där många är faktiskt, många som är 13 år i den åldern gör sig skyldiga till ganska allvarliga grepp, och många klagar på det här med liksom, så många markerar och säger att så här vill vi inte ha det, men kan vi inte alltid ha förslag på hur deras egna förslag ser ut, att de kan inte, eftersom det ändå är någonting måste ändå göras. Jag vet inte vad som är rätt väg, men eftersom vi har haft en utveckling neråt i de åldrarna där många är, har gjort, begår brott som är väldigt allvarliga, att liksom skjuts.
Ja, men då ska liksom, man ju, då tycker jag då att man ska följa den forskning som finns när man ska ta fram lösningar. Mm. Alltså det här med vad som leder till positiva effekter för, alltså jag menar så här va. Om du har brottslingar i fängelse, vi säger bara brottslingar, vi säger inte 13-åringar, men vi säger brottslingar i fängelse och släpper ut dem, och sen så säger man, ja, du får inte lov att rösta längre för du är kriminell liksom. Och du får ta de jobb som du kan få tag i. Men fan om du begår ett brott alltså. Det där är ju ingen lösning på någonting. Man måste ju ha någon exit från gängen. Man måste ha någon form av lösning på problematiken. Och inte på symptomen. Mm. Eller håller du inte med?
Jo, absolut. Jag bara tänker att det är ju alltid lite, alltså att det blir alltid lite problem alltså att hitta att samhället inte har hittat sätt att ta hand om det, och det har inte funnits kännbara konsekvenser liksom, att det,
liksom, alltså, principiellt har jag inget emot att man straffar brottslingar, och man kan straffa dem hårt också, men man måste ha alternativ, förebyggande samhällen liksom, som tar hand om ungdomarna när de växer upp och ser till så att de inte hamnar i den här situationen. Om man inte har någon form av sysselsättning för dem, så kommer de att samlas i kanske i gäng och begå hus eller brott.
Jo, men det är självklart.
Ja, det är inte så självklart för regeringen tydligen, men jag tycker att vad säger du, Per-Åke?
Jag tycker att det borde göras en satsning på skolorna och kanske redan på förskolan i de områden där man har upptäckt problem med barn och så. Därför att det är billigare för samhället att börja i förväg än och börja straffa barn i 13-14 års åldern. Liksom.
Fast det är också skillnad. Vad gör man? Alltså vad är skillnaden mellan när man gör, alltså man måste ju, det finns ju förebyggande arbete och det finns akut, alltså vad ska man göra åt situationen just nu, om det är i vissa miljöer där det fordras gängbrottslingar, hur tar vi då hjälper inte det om man börjar bygga upp förskolan, det hjälper inte för att hjälpa dem eller skydda allmänheten från dem liksom.
Nej, men det har skurits i förskolor och skolor de sista 10 åren, egentligen ända sedan friskolereformen. Och därför att då har friskolorna behövt redovisa lite pengar i vinst, och då drar de ner på lärartätheten. Va? Och får du skolklasser på man 20-30 elever på lågstadiet och mellanstadiet liksom, och det fungerar.
Fast alla som har 20-30 elever, jag var ju själv i en klass med 20-30 elever, ingen av oss blir några värstingar, så jag vet inte, det är komplicerat menar jag bara. Liksom.
Alltså jag menar så här, att ja, jag glömde vad jag skulle säga. Ja, det händer ibland. Men
ja, det här kanske inte handlar så mycket om själva ämnet. Jag kan gå in på lite snedspår nu, men jag tänkte att det är viktigt att lyfta fram det här mitt under. Liksom.
Ja, men alltså det är väl, vad ska man göra då alltså, i en sån situation? Om det helt plötsligt börjar skjutas vilt, men det har varit lite sprängningar, det vet vi ju allihopa. Det har varit skjutningar, det vet vi också. Ja. Så vad ska man göra om det dyker upp inom loppet av bara några få år? Liksom? Då man måste ha en lösning. Och för att just då och där åstadkomma en förändring. Och då kan man ju satsa på till exempel fler poliser. Det var ju väldigt få poliser 2015 till exempel. Ja. I Lund var det nästan ingen, man såg nästan aldrig en polis på stan. Mm. Nu ser man dem varje dag och stoppar. Jag såg en racial profiling idag. Nej, men alltså, inte, kanske det inte var, men det var i alla fall när man hade stoppat någon mörkhyad person. Och det kan ju vara som de gör sitt jobb, det vet inte jag, det vill jag inte säga någonting om. Men jag menar, polisen är ju, vad man än tycker om dem, har ju de en viktig funktion. Ja. Och där har man ju en del av lösningen. Då är ju alla partier skyldiga till att situationen ser ut som den gjorde. Det måste det ju vara ju, för att det var ju både under socialdemokratisk regering och moderatledd regering som poliserna minskade i antal.
Ja, men nu verkar det som att man har lite igen, att det är högre avklarningsbrott. Jag såg någon sån här när det gäller att det är mycket mindre skjutningar. Sen vet jag inte om det är tillfälligt, och samtidigt så har ju sprängningarna ökat lite, så det är för tidigt att ropa hej, men någonting har säkert gjorts eller liksom så, som har gjort att det just nu har minskat, att det kan få varit polisnärvaro.
Och det vill ju gärna regeringen säkert slå sig på bröstet och säga att det var deras politik som gjorde det.
Men det vet vi inte
ännu. Vi vet inte om det finns något riktigt samband däremellan.
Nej, precis.
Det kan också ha att göra med att det finns fler poliser på gatorna nu. Det kan ju ha bidragit. Och det är kanske den borgerliga regeringen har varit med om att hjälpa till att fixa, så att säga. Så att, vi ska ta och lyssna på en låt.
Tack så mycket.
Välkomna tillbaka till Fontänbubbel. Vi talar om utredningar och utredningsdirektiv. Och det här var tillbaka med Bo Kaspers Orkester. Och vi försökte tala lite grann om vart det här för samhället. Och du hade väl någonting att tillägga där, Olof?
Det var just den här frågan om bestraff, liksom om 13-åringar liksom just den här, sådana, om man ska snöa ner på den frågan huruvida det är rätt eller fel eller den diskussionen. Alltså, jag tycker det är svårt att, liksom, att när man kritiserar det, så kan det ju vara bra att ha något förslag, liksom konkret förslag vad man tycker alternativet är. Liksom. Det är väl mer det jag var inne på.
Ja, förslag. Har det varit för lite förslag från politiker? Och
nej, men att man ibland fastnar i nej, men det här är fel, och att det inte alltid är liksom lite grann, man kanske inte berättar hela liksom, att ja, men det är ändå ett litet problem över det hela, att det finns en brottslighet som är, men det var ju förra foket, så jag vet inte, jag vill inte att vi fastnar för mycket i det kanske.
Martin Melin, som är rättspolitisk talesperson från Liberalerna, sa: jag är övertygad om att det, kriminalvården menar han då alltså, även kommer kunna se till att de 13-14-åringar som döms till fängelse kommer ta som hand på bästa sätt. Då undrar jag lite grann, vad menar man med bästa sätt? Är inte det lite luddigt och godtyckligt, tycker jag då? Men alltså, kan man fastställa det? Vad är bästa sätt?
Om man ser till vad kriminalvården skriver i sina remissyttranden och sånt, så känner de sig pressade att väldigt snabbt få fram någon form av undervisning och så. Och det är ett krav som regeringen ställer på dem redan innan de mer eller mindre har svarat på utredningen. Va?
Skolundervisning menar du då? Alltså?
Skolundervisning, ja. Och även ett socialt umgänge med kriminalvårdspersonalen som det måste bli då, om de inte är så många liksom. Så att men det är stora krav på kriminalvården om de ska ha några få barn på kanske dubbelt så många personal liksom.
Och då ska de 13-14 åringarna vara sociala med fångvaktarna då? Alltså, ja, som en slags pappor där? Eller ja. Jag vet inte vad det leder oss sen, men jag tänker att det kan ju vara kanske lite problematiskt att ha fångvaktare som extra pappor. För de vill kanske inte alltid vara det heller. Och jag vet inte vad det kommer att göra med 13-14-åringarna eller med samhället då.
Nej, jag vet inte hur det ska fungera i längden heller. Liksom. Om ett barn blir isolerat från samhället flera månader, kanske ett par år för ett grovt brott, och sen får de kanske komma tillbaka till sina föräldrar och så liksom, och då kommer ju föräldrarna att få ett väldigt stort ansvar igen liksom.
Och vem är då de här 13-14-åringarna när de kommer tillbaka till föräldrarna? Ja. Och hur ska de då ta hand om sina barn? Jag menar, det blir väldigt, det kommer ju socialen att bli inblandad, och det kommer att bli väldigt problematiskt social situation för de barnen som har vuxit upp stora delar av sin ungdom i fängelse.
Jo, och det har jag inte sett några svar på. Jag har rotat rätt länge i de här frågorna, men det står inget svar på vad barnen ska ta vägen efter fängelset liksom. Och det lämnas liksom. Det kommer i nästa tid av tal kanske, jag vet inte.
Men det finns ju fler än den här utredningen som startas upp.
Ja.
Det var ju en utredning om förbud mot tiggeri.
Jo.
Hur har det gått med den?
Jo, den har fått väldigt mycket kritik från alla möjliga håll. Amnesty har menat att det strider mot Europakonventionen och EUs och FN-stadgan och så här. Och fastighetsägarna som kanske skulle vara kritiska därför att de här som tigger har trängt sig på, de säger att problemet har försvunnit de sista åren eller minskat så mycket så att det räcker med de regler som finns redan med ordningsstadgan och sånt, om man behöver flytta på de som tigger liksom.
Jag vet inte vad
lagen om tiggeriförbud har liksom, den har blivit ointressant liksom.
Alltså jag undrar lite grann, jag har ju egna åsikter om det här, jag ska inte dra upp dem, men vad innebär det för samhället att det sitter, alltså det finns ju det fanns i alla fall för några månader sedan, ett år sedan, så satt de ju utanför i stort sett varje matbutik och tiggde. Gjorde det någonting med samhället? Jag menar, folk kanske drar sig för att gå och handla i de butikerna och så här liksom. Det kan ju få effekter på ekonomin kan man tänka sig då liksom. Men jag vet inte om du har någonting att säga om det. Alltså de måste ju ha mat ju. Men de kanske väljer att gå till vissa butiker och inte till andra.
Jo,
så tror jag det är.
Jag har sett att det har varit tiggare vid vissa butiker här i Lund, och de har i många fall slutat att tigga och försökt typ sälja Faktum och såna här grejer istället. Därför att det ger dem en säkrare intäkt kanske att kunna sälja några tidningar än än att stå och tigga och känna att de folk kanske säger saker och ting åt dem och så här.
Faktum är väl en tidning för hemlösa, va? Är det inte
ja. Det är en tidning för hemlösa, men den ger ju en möjlighet till försäljning till de som tar tag i sitt liv och försöker försörja sig på det viset liksom.
Ja, jag tänker att det är väl bra att de har, alltså jag tror att problemet är socialt. Det är ett problem som de har haft i Rumänien framförallt, där de flesta tiggarna kommer ifrån, tror jag då, vad jag har förstått. Och då har de kanske inte riktigt plockats upp av samhället liksom, och så har de liksom fastnat i en dålig ovana då att tigga för sitt levande. Det är liksom, men vad gör det då med ett samhälle om man nu ska lämna utredningen?
Jo. Men ett samhälle mår ju aldrig bra av att det är för stora klyftor mellan de som lever relativt gott i samhället eller om de är tvingade till tiggeri till exempel. Det är stora problem. Man ser det i USA också till exempel, om man rör sig på stan, där kommer man i närheten av en järnvägsstation eller en busshållplats, så finns det tiggare där också som lever på att man ger dem en liten dricks för att de ropar på en taxi eller något sånt där. Och det är liksom, det är ett samhälle som är väldigt hårt när det är på det viset. Och det är kanske sådana problem som har gjort att de här rumänska tiggarna har åkt hit till Sverige också, därför att till att börja med vart de kanske mer accepterade här än vad de är nu liksom.
Och nu ska de ju analysera om möjligheten att begränsa tiggeri, om det ska utökas då. Kan du berätta lite mer om det? Du har ju studerat här lite.
De som har varit remissinstanser på tiggerilagen har sagt att tiggeriet måste begränsas med hjälp av lokala lagar, för att det är så lokala problem. Det går inte att ha en gemensam lagstiftning för hela landet liksom. Utan det skulle slå blint liksom, genom att det är så många ställen där det inte är något större problem liksom.
Så vad innebär den här lagen då? Om det nu blir en lag. Är det en lag?
Det blev ingen lag av det.
Nej.
Men det kom upp som ett exempel på hur till sist regeringen har tagit hänsyn till remissinstanserna och lagt ner försöket att skapa en gemensam lag för hela landet och överlåter det på ordningslagstiftningen istället.
Men vi ska först ta och lyssna på en låt innan vi fortsätter den här diskussionen kanske. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på Fontänbubbel och det här var låten Born to Kill med gruppen Social Distortion. Vi talar om utredningar och utredningsdirektiv.
Ja. Och jag har ett exempel på en utredning här som kommer från konstitutionsutskottet. Och där är ju alla partier representerade. Och konstitutionsutskottet har beslutat att utreda behovet av att se över valförfarandet. Och det har ju att göra med att i sista valet till riksdagen trycktes det upp 710 miljoner valsedlar. Och går det att göra det till färre antal och går det att förenkla valproceduren på något vis så att det inte blir kö i val, vid val när man ska välja valsedlar. Utredningen har tittat bland annat på om man skulle kunna ha gemensamma valsedlar. De har jämfört med andra länder för att se om det fungerar med gemensamma valsedlar där man prickar för vilka man vill rösta på i länder där proportionella val. I och med att det används i många länder med majoritetsval, men här måste man ju ta hänsyn till antalet röster i flera steg liksom, så att de vill se om det fungerar i proportionella val också. Och även om man skulle kunna ha mer neutrala valsedlar än de där det står partinamn eller en figur på så här. Så att
alltså jag tänker på att får jag säga någonting? Eller är du klar?
Jag är klar.
Alltså i USA har de ju såna här banditer, enarmade banditer eller liknande såna här, man väljer genom att dra i en spak, va? Republikanerna eller demokraterna. Är inte det en lösning? Vad tror du att det skulle kunna funka, eller vad har de sagt om det? Har de sagt någonting om det?
Utredningen har inte sagt någonting mer än att de har gjort några, jag har inte sett de exakta förslagen, men de kan inte genomföra någonting förrän 2027. Det är för långt kommit redan med förberedelserna för nästa val 2026. Så att men de funderar på om de ska kunna göra ett nytt valsystem till valet 2029 när det är EU-val.
Så man ska göra om hela systemet?
Ja, på något vis ska de ändra på antalet valsedlar och systemet för att räkna valsedlar troligen också. Då. Det kan ju vara något system där man markerar eller trycker bort märkningar där för de ledamöter man röstar på, och sen kan man på något vis skanna biljetten eller skanna valsedeln så att man ser vart uttagna.
Då får man ju problem ju, för att alla kan ju inte skanna, alla har inte mobiltelefoner och så liksom.
Men om du har en sån här sida med där du har olika partier och deras respektive ledamöter, och så markerar man för en markering för varje parti, och sen där man vill göra valet, och sen är det för upp till valförrättarna eller de som räknar valen sen och skanna och se att de får in ett val för varje biljett som har kommit in.
Så eller någon slags digital lösning då? Alltså.
Någon form av digital lösning, ja.
Ja, är det en bra, vad kommer det medföra? Menar, blir vi mer sårbara då som samhälle? Eller?
Ja, det har jag inte sett någon diskussion om. Men
om de hackar de här maskinerna då, vad händer då?
Ja, det måste man ju se till att det inte är lätt att göra i alla fall.
Ja, det får man ju hoppas.
För att om du har ett slutet system där du inte kopplar upp det mot internet förrän du redovisar antalet röster och så skulle man ju kunna ha maskinerna så att säga in i en lokal.
Men då är det här utredningsdirektivet ett tecken i tiden, kan man säga.
Jo, de vill förenkla valet helt enkelt för den som kommer till valurnan eller och ska hämta ut sin valsedel.
Och vad är motivet till att göra det?
Det är därför att det varit köer under valet 2022 i och med att man skulle vara ensam vid bordet man valde alla valsedlarna, och sen gick man och la i valsedeln i kuvertet och gick vidare till, till valförrättaren sen. Och det köproblemet var det på många ställen under valet 2022. Det har varit i, jag tror det var det under EU-valet också. När man också skulle ha var ensam vid valsedlarna och värdiga biljett för valhemlighetens skull. Då.
Ja, det kör de väl med fortfarande, det här med båsen.
Ja, det är ju, nu är det ju ett bås där valsedlan ligger också.
Ja.
Och sen går du till valbåset och stoppar i valsedlan i kuvert.
Är det bra då? Vad gör det? Vad gör det då?
Då får du köer in av de som vill rösta. Och det är det de vill ta bort. Då, så att det kanske är en likadan valsedel åt alla där de får markera hur de röstar.
Jag och tänker att det kanske blir färre, eller det kanske blir fler. Det blir fler som röstar på SD med det systemet. För att de skäms inte lika mycket, för de kan göra det i skymundan så att säga. De kan ta valsedlarna där bakom där och så ser ingen det att de tar Sverigedemokraterna. Så.
Ja, men i så fall tar alla samma valsedel. Och det kan stå en och dela ut dem när de kommer in och sen kan de gå vidare till
samma valsedel.
Samma valsedel eller en röst, en valsedel för kommunal, en för riksdag, en för regionvalet då. Och så delas de ut redan i när man går in i vallokalen och sen går man direkt till båset och och markerar och stoppar in dem i ett kuvert och lämnar in dem.
Men vi kör en låt. Ja, välkommen tillbaka. Vi ska ju behöva runda av nu snart, så det här var ju låten Just My Imagination med The Cranberries, ett av mina favoritband, och jag måste säga att vi har pratat om utredningar och utredningsdirektiv, och vi har pratat om tiggeri och allt möjligt har vi pratat om idag, men tydligen inte det vi skulle prata om.
Nej.
Men jag har förstått en sak, och det är att jag är jäkligt lik min gamle nemesis Olof Palme. Jag tror jag är Olof Palme reinkarnerad. Kan jag inte vara, för jag är född när han levde. Men han var också sådär polemisk liksom. I alla fall så vi ska tacka de som har varit uppe här idag, och det är ju Olof Kjellén. Olof. Och vi ska tacka publiken som har stått ut med oss i den här meningslösa podden enligt somliga. Och vi ses väl igen om en vecka kanske, förhoppningsvis. Vi avslutar med låten Everybody Scream med Florence Plus the Machine. Hej då, hej då.
Hej då.